Är Sveriges Radios felöversättning av Ebba Buschs uttalanden om upploppen årets medieskandal? Varför är det så tyst i medier när vänstern demonstrerar med kommunistiska grupper? Och bidrar många syskon till kriminalitet? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också diskutera ifall Bibeln kan förutsäga vad som händer i framtiden. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Omqvist.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om en nyhet som uppdagades förra veckan. Mm. Närmare bestämt Sveriges Radios felöversättning av Ebba Buschs uttalanden om upploppen. Det var en arabisktalande person med rötter i Syrien som upptäckte att Sveriges Radio på sin arabiska sajt Radio Sweden hade översatt ordet islamister med muslimer. Mm. Enligt den här översättningen skulle alltså Ebba Busch ha frågat sig varför vi inte såg 100 skadade muslimer efter upploppen. Den här felöversättningen väckte starka reaktioner, men det hela stannade inte där. Senare framkom det att samma felöversättning hade gjorts även av den kurdiska redaktionen och den somaliska redaktionen. Och Sofie Lövenmark på sajten Doku upptäckte dessutom att i en bildtext på den somaliska sajten stod att KDs partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer. Sveriges Radio säger att översättningen var ett misstag och resultat av slarv och stress. Och redaktionschefen på Radio Sweden säger: det är väldigt tråkigt att det har blivit fel, och får medhåll av den ansvariga utgivaren Claes Wolf-Watz. Vad säger du om det här?
Ja, men det är ju en skandal. Jag håller med Emanuel Karlsten som ju i Göteborgsposten också säger att det är årets medieskandal. När han ju säger då att, jag menar, typ tre redaktioner inom Sveriges Radio har under en veckas tid publicerat en lögn som då läggs i Ebba Buschs mun. Och dessutom då till en grupp som ju faktiskt verkligen är i största delen muslimer. Så att det är ju inte bra för KD, kan man ju säga, i den här gruppernas uppfattning om det här partiet.
Mm, vad får det för konsekvenser, tror du?
Ja, men det ökar ju spänningen, självklart. Jag menar, vi har ju redan haft utmaningar när det gäller integration just i de här grupperna. Och det spelar ju bara på myter och annat. Så att, det är ju verkligen negativ frukt, va?
Mm. Tror du att det kan innebära en säkerhetsrisk för Ebba Busch?
Alltså, det kan det väl säkert göra, men definitivt kan man säga så här, att vad Sveriges Radio lyckas med är ju att det blir ju inga i de här grupperna som kommer rösta på henne. Vem vill rösta på någon som man uppfattar ute för att döda dem som muslimer? Mm. Är det skada?
Så du tror att det kan påverka valresultatet till och med?
Det är klart att det gör det ju. Och även om det naturligtvis då har ursäktats nu då och så att säga försökt lägga till rätta.
Mm, de har gjort rättelser.
Ja, de har gjort rättelser, ja. Självklart. Till och med tittat bakåt också, har vi gjort det här felet förut. Och det har det också upptäckts att vi några små fel till har upptäckts, va? Men det är självklart att har man en gång kastat in gästen, så är det svårt att bli av med den ur degen. Alltså, nu jäser ju det här påståendena.
Så du tror att de här tankarna kommer finnas kvar om Ebba Busch i de här väljargrupperna?
Det tror jag faktiskt att det gör. Det är ju, all erfarenhet är ju att får man någonting bekräftat, som rätt eller fel, eller i det här fallet fel, så förstärker det den känslan av vad vi sa. Det är väl det de är ute efter, så att säga. Va? Så att jag tror att det här är jättenegativt för KD, i alla fall i de här väljargrupperna. Va? Mm. Och det är ju anmärkningsvärt.
Mm. Vad kan Sveriges Radio göra nu då? De har ju, som du sagt, gått tillbaka tiden för att se om det här skett tidigare. De har också, de ska anställa två nya arbetsledare, de ska se över sina rutiner och så vidare. Mm. Är det tillräckligt?
Jag tycker det är bra att man gör det. Det är ju självklart att man ska göra, någonting måste göras, va? Sen är det ju, tycker jag, lite anmärkningsvärt att det är klart att det är ju människor som jobbar i de här. Sveriges Radio är ju människor som jobbar. Och även om Sveriges Radios ledning absolut säkert vill vara neutral och allt detta, så är ju människor med åsikter. Religiösa åsikter eller politiska åsikter. Och det man kan tycka ibland när det sker övertramp, som man ändå kan finna lite märkligt, är ju det att det är inte så att 50% av övertrampen liksom är mot vänster och 50% höger, utan det är oftast övertrampen sker kanske mot det vi kan kalla för högersidan då, om man säger så. Då. Det kan vara Moderater, det kan vara KD, det kan vara SD eller Israel. Så övertrampen verkar oftast ske åt det hållet.
Mm, så du tror alltså att det var något annat än ett misstag, kanske till och med medvetet?
Nej, jag kan bara säga att jag tycker det är märkligt att det just blev fel, och oftast blir fel åt det hållet. Det måste jag säga. Va?
Mm. Tycker du att de här ansvariga cheferna kan sitta kvar?
Alltså det där är en stor fråga och jag kan inte bedöma det, men jag tycker att det bör verkligen prickas på något sätt. Alltså. Alltså det får absolut inte förekomma en gång till. Så det kan man väl säga.
Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om hur media rapporterar kring Vänsterpartiets samröre med kommunistiska grupper.
Mm.
Nyligen var det 1 maj och då demonstrerade Vänsterpartiet i Umeå tillsammans med Kommunistiska partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom och organisationen Revolution. Och det här är organisationen som i princip hyllar den ryska revolutionen 1917 som då banade väg för Stalins skräckvälde. Och de vill se en total samhällsförvandling där arbetarklassen erövrar makten och inför ett kommunistiskt system. Och den här ungdomsorganisationen säger till och med att det kan användas våld vid det här maktövertagandet om det är nödvändigt. En liknande demonstration skedde för 3 år sedan och då sa dåvarande partiledare för Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt att han hade velat se att demonstrationen genomfördes utan att de här andra organisationerna gick med. Men Vänsterpartiet i Umeå försvarar det hela och menar att det här inte är antidemokratiska grupper. Vad säger du om det här?
Alltså som du själv säger, det är inte första gången som det här, alltså det här är ju jätteanmärkningsvärt va? Jag menar, vill ett demokratiskt parti som är Vänsterpartiet är och vill vara, så ska man ju inte umgås med icke-demokratiska rörelser. Revolutionära rörelser är icke-demokratiska rörelser. Det fanns nog till och med en plakat som jag såg om det här med att ni bör darra inför den kommande revolutionen och så vidare. Va? Säg mig vem du umgås med och jag säger vad du har för djupa tankar. Va? Alltså, så att det här är inte bra för Vänsterpartiet.
Men du brukar säga att man ska kunna prata med vem som helst, eller inte det Vänsterpartiet?
Man kan prata med vem som helst, men man behöver inte dansa med vem som helst. Därför att gå tillsammans hand i hand med en icke-demokratisk organisation är ju definitivt ett budskap som ju gör att man blir kluven. Man bör bli kluven som väljare om man ska verkligen välja då att rösta på några som kan nedvärdera sig och göra det faktiskt.
Mm. Det här är något som har fått ganska lite uppmärksamhet i medierna. Vad säger du om det?
Vi pratade med förra frågan lite där här med att det fanns en viss lutning mot vänster, oftast kanske bland journalister. Jag vet inte om det här är ett uttryck för det. Tänk dig själv om Moderaterna skulle vara ute och demonstrera med Sverigespartiet eller Svenskarnas parti. Det var ett nationalsocialistiskt parti, det har upphört faktiskt nu. Men det är ett renordat nationalsocialistiskt parti. Och så skulle Moderaterna, för att det fanns någon enstaka fråga man kunde ha lika syn. Ja men hallå, det skulle vara krigsrubrik med rätta i dagspress. Så att men här måste man ha rågång både till vänster och höger. Definitivt.
Mm. Jonas Sjöstedt tog avstånd från delar av Vänsterpartiets historia och Nooshi Dadgostar har tagit avstånd från kommunismen. Tror du inte att de har sina företrädare i landet med sig eller vad innebär det här?
Det verkar ju som att det finns lite olika syn på historien då i Vänsterpartiet. Där ju vissa kanske ändå vurmar för det kommunistiska, så att säga, historien och profilen. Men grejen är ju den, alltså, och det vet ju Dagostar, att det finns inget land i historien som har blivit kommunistiskt som inte har förföljt och förtryckt sin befolkning. Det finns inte. Det är ju Nordkorea har vi idag, och Kina har vi idag, och Kuba har vi idag. Alltså, det är inte bra demokratiska länder. Så att det är ju inte bra om man vill ha den tänkande befolkningen med sig i sitt parti. Så att här måste man ta en mycket tydligare rågång då. Mm. Även i Umeå kanske.
Mm. De som förespråkar kommunism har ju goda intentioner. De vill se ett gott samhälle. Kan du förstå något av den kommunistiska ideologin?
Absolut. Det är bara det att i praktiken fungerar det inte. Va? Och det var säkert många nationalsocialister också på 30-talet som hade någon form av goda intentioner. Men det slutar katastrof.
Mm. Vi ska gå över till nästa ämne.
Okay.
Och då handlar det om huruvida många syskon bidrar till kriminalitet. Bakgrunden till den här frågan är att Socialdemokraterna i Göteborg vill satsa på familjeplanering, det vill säga att slå ett slag för abort och preventivmedel i utsatta områden. I ett förslag till handlingsplan skriver partiet att trångboddhet och att ha många syskon är uppväxtvillkor som riskerar att leda till otrygghet, kriminalitet och socialt utanförskap. Vad säger du om det här? Bidrar många syskon till kriminalitet?
Alltså, det tror jag faktiskt inte. Alltså, ta ett annat exempel. Amish-folket i USA. Det är ju en jättekonservativ gruppering som lever, som man gjorde för 200 år sedan. Man vill inte inta det moderna. Man bejakar sexualitet men inte preventivmedel. Jättestora familjer. Ingen kriminalitet överhuvudtaget. Så att, alltså med statistik kan det ju få vad som helst. Statistiskt sett dör det flest människor i säng. Ska man lägga folk på golvet istället då? Nej. Alltså, så att, nej. Det här är fel tänk.
Men det här är också i kombination med trångboddhet, att föräldrar kanske inte har tid att ta sina barn till fotbollsträning och så vidare.
Nej, men där kommer vi ju då till andra frågeställningar. Vad är det som skapar kriminalitet? Och det är inte i första hand att man har många syskon. Det är inte det handlar om, utan det handlar om helt andra saker.
Som vadå?
Som till exempel att man måste ha en förebilder. Man måste ha en framtidsdröm. Och får man ingen förebild, har ingen framtidsdröm, då skapar man sin egen framtidsdröm. Och då är det ju väldigt mycket nu i de här kriminella kretsarna. Så är det ju snabba pengar, lev hårt, dö ung ungefär, va? Testa allt. Och sen tror jag faktiskt också, kan låta lite annorlunda, men jag tror man saknar faktiskt gemenskap och kärlek. Var hittar man kärlek? Var hittar man gemenskap någonstans? Och får man inte det i sin egen familj eller sin egen, då skapar man subkulturer där det ändå finns någon form av brödraskap. Va? Även om det är så väldigt hårda regler, så är det någon form av gemenskap som är väldigt stark faktiskt. Så att det är mycket som kan dra unga människor in i kriminalitet faktiskt.
Mm. Hur skapar vi sådana ställen av kärlek?
Ja, men det tror jag. Jag är ju kristen. Jag hoppas ju att vi ska hitta kristna gemenskaper som är varma och som är inbjudande. Kom som det är. Men att vi också lyfter bort intresset för oss själva och ger det till andra. Det är ju det som egentligen tycker jag är den kristna trons kärna och stjärna faktiskt. Alltså det är ju Jesus Kristus då, som är den utgivande kärleken. Då. Men sen är det en sak som är jätteviktig och som jag tror är kännetecknande. Det är att det saknas oftast en fadersgestalt. En närvarande pappa faktiskt. Och skulle man ju börja undersöka, vilket man har gjort, någon form av unga män som är i fängelse, så är ju det här frånvaron av en närvarande pappa är jättestor. Man har helt enkelt saknat en fadersgestalt.
Mm.
Sen får ju nästa fråga, hur får man närvarande fäder? Det är ju nästa fråga då. Men,
hur får man det då?
Ja, du Sara, hur får vi det i en tid när vi ska förverkliga oss själva? När vi är fyllda av materialism, vi är fyllda av nöjesjagande. Vi behöver helt enkelt omvärdera, vad är det att vara familj? Vad är det att vara pappa? Vad är viktigast i slutändan? En bild till eller en barn som har lyckats? Alltså det är många jättedjupa frågor. Vi behöver alla omvärdera, jag behöver omvända mig på den punkten.
Mm. Vi ska över till det sista ämnet. Och då handlar det om ifall Bibeln kan avslöja vad som händer i framtiden. Ja, när det gäller den teologiska frågan så tänkte jag att vi i tre avsnitt framöver ska prata om profetior.
Mm, spännande.
Mm. I kommande avsnitt ska vi prata om den yttersta tiden, vad som alltså ska hända i vår framtid och i nutid. Men idag tänkte jag att vi skulle prata lite mer allmänt om profetior. Mm. Så till en början, kan Bibeln verkligen avslöja vad som händer i framtiden?
Om Gud finns som ett väsen bortom tid och rum, då kan han också förutse det som sker i framtiden, eftersom han finns i framtiden redan nu. Han är inte bunden av tid och rum. Och han kan inspirera författare att nedteckna ting som i vårt perspektiv blir en profetia. Svaret är ja, jag tror det.
Mm. Vad finns det för profetier i Bibeln som redan har inträffat?
Då får vi titta på Gamla testamentet, som judarna kallar för Tanakh. Där finns det alltså över 300 förutsägelser om var Messias skulle födas, hur han skulle agera, vad han skulle förkunna, hur han skulle dö, uppstå och komma tillbaka. Så att det är över 300 förutsägelser. Så det är ju det som gör att Bibeln är en profetisk bok. Det är bland annat därför jag tror på dess budskap.
Mm. Det finns ju också massa profetier om krig och övertaganden hit och dit. Men hur kan man veta att det verkligen har hänt? Kan inte det passa in på väldigt många olika saker?
Ja, men det kan inte göra det. Utan sammantaget blir det väldigt fascinerande. Ta till exempel Jesaja 11. Talas det om att Messias, ett rotskott, ska komma upp. Och så talas det om massa egenskaper runt honom. Det hebreiska ordet för rotskott är netzer. Det vill säga att han ska vara en nazare, samma ord som nazare. Och på ett annat ställe, i Mika 5, står det att Messias ska födas i Betlehem, och det är en helt annan stad. Så han ska både födas i Betlehem och kallas för Nazaré. När Jesus föddes, föddes han i Betlehem. Men på grund av skattskrivning så hamnade han på den plats som gjorde att han kallas för Jesus från Nazaret. Bara ett litet exempel på hur två till synes motsägelsefulla saker sammanfaller i Jesus Kristus. Så det är så fascinerande.
Men hur kan vi veta att vissa av de här profetierna inte har skrivits i efterhand efter att saken har skett?
Därför att texterna var oerhört mycket äldre än när Messias trädde fram, Jesus trädde fram i tid och rum. Och vi vet det på några korta tidsperioder när han trädde fram. Så att även icke-troende forskare kan ju ändå bekräfta att Messias, eller det vi kallar för Jesus Kristus, föddes.
Och bekräfta hur gamla de här skrifterna
är. Ja, absolut. Sen kan man diskutera om det är några år dit eller dit. Men det är definitivt århundrade skillnad mellan när texterna kom till och när Messias trädde fram och uppfylldes dem. Så att, absolut.
Mm. Vi har gått över programtiden här, så vi får avsluta med det. Så vi fortsätter diskussionen nästa gång.
Tack.
Tack så mycket, Sven.
Tack.
Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på frågor som vi ska ta upp, får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni fördjupa er i de här ämnena så får ni gärna läsa mer på vår hemsida eller teckna en troprenumeration på Världen idag utan kostnad. Ha det bra!